Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det kan bli en omgång, omgång 20, som sätter sin prägel för resten av säsongen för HIF. Det där ska vi komma tillbaka till, och vi, det är Marian Svab, Sebastian Rönnström, Mattias Hjelm. Vi tre ska nu snacka upp ett, ja, jag säger det, kokhett derby utifrån de förutsättningar som föreligger i omgång 20. På tisdag, HIF mot BoIS på Olympia. Vi slår an tonen där. Några inledande känslor kring detta som kommer.
Det var ju ett derby, alltså förra derbyt några veckor innan där kändes det ju ganska svalt. Sen så satt vi här och pratade om sista veckan inför att, ja, men det är ändå rätt så hett och man ser verkligen fram emot det. Nu känns det som det är lite ytterligare dimensioner här. HIFs kräftgång har fortsatt. BoIS kommer visserligen från en 3-0-seger mot Brage och nu 4-0 i cupen mot Trollhättan, så deras självförtroende är ju uppåtgående igen. Men de har ju också haft en lite turbulent säsong, får man säga, med en rokad på tränarbänken och tappade eller sålda nyckelspelare, många nyförvärv in under sommaren. Så det har ju hänt grejer sen det här som sätter det här derbyt i ett nytt ljus. Jag är grymt spänd inför tisdag.
Framförallt om man tittar på HIFs trupp, så har det ju hänt en hel del. Det är ju från, nu har jag inte elvan från i vår derbyt i huvudet här rakt upp och ner.
Och jag ser att Sebbe direkt kastar sig in och tar fram den.
Ja, precis. Va? Men vi gjorde ju målet, ju gav vi HIF ledningen. Och Benjamin Aqua hade ju bra chans att trycka in en 2-0-ledning där, men det tog väl i stolpen där, pricka stolpen, och sen vände BoIS vårdarbet. Men från den HIF-elvan är där ju, som om vi ska titta på den kommande elvan här, det är ju inte många kvar kanske från den, så där har ju verkligen hänt. Det är mycket folk ut, mycket folk in. Hur det påverkar, det är kanske vissa som tycker kanske rätt skönt av de här nya. Jag tänker på Cole Alexander till exempel. Det här kan ju bli en sån match. Han har ju spelat stora derby nere i Sydafrika, såklart ju. HIFs mittfälts nyförvärv. Så han är ju van vid att hantera den här situationen. För det kan ju bli en ganska okontrollerad match. För det kan ju svänga rätt så snabbt. Eller mycket, och så är mycket folk på läkt. Och så att, men jag vet inte alls hur många som är kvar.
Sebbe, vi kan väl dra uppställningen uppifrån och ner, eller ja, hur man säger. Kalle Joelsson i mål, såklart.
Kvar.
Fyrbackslinje med Filip Reinhold, Kasper Videll, Thomas Rogne, Erik Ring.
Ring kvar för Rogne. Ja, Rogne kan ju vara på väg tillbaka.
Rogne kan komma och spela i derbyt. Det får väl de närmaste dagarna utvisa.
Men två har redan lämnat klubben.
Två har lämnat klubben.
Ja.
Tre man på mitten. Fredrik Holst, Arvin Gigovic, Benjamin Aqua.
Holst inte kvar. Aqua skadad. Och Gigovic har ju inte fått spela mycket, men fick spela nu hela matchen, ja, i cupen mot Rosengård.
Men känns ju inte jätteaktuell att starta i derbyt, skulle jag, är min bedömning. Och så de tre framåt, Willem Löper, Amar Muhsin, Amin Alamawi.
Ja, det är ju faktiskt, men det är väl nästan en halv, om inte mer, startelva, om jag räknar lite snabbt i huvudet här. Som...
Jo, men så är det ju. Men samtidigt så kommer ju HIFs elva antagligen att se helt annorlunda ut. Det kommer att vara med all sannolikhet en annan formation i 3-5-2.
Ja, 3-5-2, ja.
Det kommer också, ja, Aqua och Rogne är ju liksom frågetecken. Vi får väl se om de kan spela, men annars. Och sen kommer vi ju in mer på det, men Löper är ju en spelare som inte har startat den senaste tiden. Gigovic då, som också inte lär starta i matchen. Så ja, det kommer nog att vara ganska stor skillnad på HIFs elvor i de här två derbyna.
Och så har det kommit in ju nya spelare också ju.
Exakt, och det blir ju intressant att se vilken väg man väljer där. Jag tror ju att man definitivt startar Cole Alexander. Sen är det ju en konkurrens mellan Mussin och Lucas Lima i anfallet. Bernardo Villar, senaste nyförvärvet eller lånet från Värnamo. Går han rätt in i en elva, rör man om i backlinjen där? Ja, finns lite frågor att få svar på.
Ja, men man tar väl hit en allsvensk mittback för att han ska spela väl?
Ja, det förutsätter man ju, men samtidigt så, ja, det är en sån här match. Gör man en förändring i de bakre leden? Jag är inte helt säker, men jag tycker ju nog att man bör göra det.
Men spelar inte Rogne, så innebär det ju att det är tre nyförvärv som går in i centrallinjen.
Ja, det blir det.
Den viktiga centrallinjen som kommer helt nya ansikten, som kommer vara med i ett derby. Isaac Cole Alexander och Lima har ju spelade mot Jönköping borta ju.
Ja, och sen har du Pavle Vagic som kommit också tidigare under sommaren, plus Charlie Weber som ju inte var med i våras heller. Så
stora förändringar i centrallinjen.
Stora förändringar i centrallinjen.
Vi ska komma tillbaka till eventuell startelva lite mer detaljerat.
Är det någon som har hört någonting förresten om hur biljettförsäljningen går? Om det är det ett utsålt derby som väntar oss eller?
Ja, inga indikationer än så länge, men det får vi luska i och ta reda på här de närmaste dagarna.
Det har ju spelats två matcher, eller HIF har varit igång i två matcher sedan vi poddade senast. Jönköping Södra 2-2 och cupmatchen då här om kvällen nere på Malmö IP mot FC Rosengård 1917. Division 2-laget som HIF vann med 3-0 mot. Ska vi säga några ord om Jönköping Södra först innan jag kanske får ge några intryck från cupmötet?
Ja, men jag tycker det är ändå cupmötet har jag inte sett av förklarliga skäl. Men Jönköping, det du var inne på Mattias, i alla fall från cupmötet, det är jag förstår att HIF var helt överlägset i den matchen. Tillsammans med en ganska skaplig insats, förutom att det är den sedvanliga individuella misstag som gör att man tappar eller ja, åker på baklängesmål, onödiga och tappar i slutet och så vidare. Man har ju kastat bort rätt många poäng under säsongen HIF, men annars tycker jag själva spelmässiga insatsen var inte så tokig mot Jönköping. Men visst, det är ju fortfarande så att HIF ligger under strecket och eller så kan man vända på det. Det är fortfarande otroligt att HIF, med tanke på den säsongen man har, med tanke på det, de få matcherna man har vunnit, fortfarande har en rätt så bra chans att hänga kvar. Kan man ju vända på det resonemanget också. Ja. Men med det sagt så är det ju såklart vad gäller det att välja spelare. Dels för Stuart Baxter, de som pallar trycket i en sån här match. För du var inne på det själv Mattias. Det här kommer ju vara lite grann. Åker HIF på en smäll här i derbyt. Och man har ju inte rusat marknaden på hemmaplan heller ju, på sistone. 1-3 mot Trelleborg och så den tunga förlusten mot ÖIS.
Alltså HIF är, vi kan ta det på en gång. HIF är seriens sämsta hemmalag. Alltså det är verkligen så. HIF är seriens sämsta hemmalag.
Ja, det har man ju inte råd att vara här på slutet som sagt. Liksom, för nu måste poängen in och ett kryss mot boys. Det är faktiskt i min bok inte mycket värt.
Nej,
om jag ska vara ärlig.
Nej, om vi tar det där på en gång innan jag kommer till cupmötet då. Det är alltså så att HIF har tagit 8 poäng på 9 hemmamatcher. Det är 0,89 poäng per match.
Det är otroligt svagt.
Jämfört med Utsikten som leder. Man har tagit 25 poäng, förvisso på 10 matcher. Men det är ett poängsnitt på 2,5 alltså. Per hemmamatch. Alltså det är ju Det är ju två helt olika planeter här. Och då ska man ha klart för sig att HIF har ju bästa publiksnittet. 6150 på hemmaplan.
Det är ja, som att, Utsikten har väl sämsta publiksnittet. Ja,
vilket är jätteintressanta kontraster. Och vad är detta? Klarar man inte av att spela under press?
Precis vad det är jag tänkte. Det kanske inte är en fördel att ha en stor publik i ryggen. Eller?
Men ni som lyssnar på det här, alltså det här är ju ingen kritik mot er. Ni får ta det här rätt.
Nej, absolut inte.
Det är klart att ni ska vara där och lyssna, men det, eller stötta, men det är ju förvånande.
Ja, det är det. Hade de tagit fler poäng om det hade varit ett tomt Olympia? Nej, men det,
man börjar ju undra.
Men med det sagt så gäller det verkligen som sagt, för nu kommer det kanske in fräscha huvuden här som kanske inte har den här kopplingen till rest, alltså det är säsongen som vi har i backspegeln med HIF ögonsätt. Jag tänker på då liksom Cole Alexander som verkar ändå ha av rätt virke. Som ändå har kunskapen och är liksom en duellspelare. För det kommer ju bli mycket dueller såklart och närkamper ju. Så att det finns ju lite grann för Stuart Baxter att fundera på vad det gäller lagupptagningen. Det är jag helt säker på.
Nej, men jag kan inte riktigt släppa detta att HIF som har seriens starkaste publik och som
överlägset starkast
och hänger med överallt i Sverige och har en klack och hörs mest överallt i princip, och att det inte genererar i det genererar väl mer energi, men att energin inte kan omsättas i fler poäng bland spelarna, det faktiskt det är, jag kan inte släppa, det är anmärkningsvärt alltså.
Alltså, sett till den poängskörden du nämnde, alltså i snittpoängen på hemmaplan. Nu väntar två hemmamatcher, dels mot BoIS och sen Sundsvall. Alltså, efter de två matcherna så får ju inte poängsnittet se ut så som det ser ut nu. Utan det är, alltså, trepoängarna måste in nu.
Nu kommer jag göra så här att jag ska lägga ut en liten spaning som jag har alldeles strax. Jag hade tänkt ta den senare, men den passar ganska bra in här. Först ska jag bara säga det som du var inne på, Marianne, att en poäng är ju inte så mycket värt för HIF. Det är klart att det är värt en poäng, men när man tittar på tabelläget så är det så att HIF ligger näst sist på 18 poäng. BoIS är 8 på 24. Det skiljer 6 poäng här. Skulle BoIS...
Hur många lag emellan där?
8 till plats 15. Så det blir ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 då.
För det får man alltid också ta hänsyn till hur många lag som är emellan.
Men det jag tänker här är att HIF har förlorat ett derby mot BoIS i våras. Skulle man förlora ytterligare ett, då skulle det bli 9 poängs skillnad mellan de lagen. Men också det faktum att förlora 2 derbyn mot BoIS. Alltså, vad skulle det skapa för reaktioner? Och med det läget som HIF har, alltså fatta den press som HIF kommer att ha, som man har haft hela tiden, men efter ett sånt resultat. Så att en förlust skulle kunna vara så energidränerande, så jag vet inte vad jag ska använda för ord.
Vinner man så blir det andra hållet kanske.
Precis. Mm. Och då kommer jag in på min lilla spaning här nu. Alltså, som läget är och hur nästa omgång ser ut, så är det ett ganska ovanligt tillfälle som HIF har här nu. Jag kommer till poängen. Och då räknar jag med att HIF då ska vinna. Och där är det så att om alla andra lag just i den här omgången som är favoriter gör sitt jobb, så kan det bli att HIF får så mycket mer än 3 poäng och flyger. Jag måste bara säga så här. Lyssna på det här. Örebro, som är där i botten också och krigar på plats 11 nu, men det är så jämnt mellan lagen där. De möter Västerås. Västerås bör vinna. Brage, som också är där nere i den trakten, möter Utsikten. Utsikten bör vinna. Öster möter Örgryte, som är där nere. Öster bör vinna. Östersund, som varit bättre än Trelleborg, och Trelleborg är där nere, bör vinna. GAIS möter Skövde hemma. GAIS topplag, Skövde jumbon. GAIS bör vinna. Vi går vidare. Eskilstuna möter Gävle. Jaha, tänker ni. Det är väl ingen självklart tvåa. Nej, men ser man till resultaten. Gävle har 3 raka segrar. Ja, Gävle bör vinna. AFC förlora. GIF Sundsvall möter Jönköping Södra. GIF Sundsvall förlorade senast mot Skövde, tror jag det var. Jönköping Södra bör vinna. Så håller favoriterna här nu, så är det bingo för HIF om man vinner mot Boys. Vad säger men, ni om den spaningen?
Men man spelar också sist i omgången HIF. Så att om det är några resultat, förmodligen blir det ju inte så liksom som att alla resultaten går in. Utan att där är några som plockar poäng här och där av HIFs så att säga konkurrenter på nedre halvan. Då går HIF in i derbyt med vetskapen om att det kan vara ett avstånd uppåt till det där strecket ovanför kvalet. Så man kan vända på det på det sättet
så
också.
Det, så är det, men jag tyckte ändå det var anmärkning.
Vilka är det som ligger precis ovanför strecket? Vad är det poängen upp för HIF där?
Ja, vi tar väl tabellen här också. Sebbe, du kanske
ja, det är ju HIF nästa jumbo på 18. Sen på kvalplatserna har vi YS på 19 och Sundsvall på 20. Och precis ovanför Brage och Örebro på 21, Trelleborg och AFC Eskilstuna på 22 och sen ja, Boys 24. Liksom, så det är ju 3 poäng som skiljer till säker mark. 1 poäng till kval.
Men jag tyckte ändå att det var en ganska fascinerande omgång när jag såg på vilka lag som absolut möter varandra. Och ja, kan bara de lagen i tabellen ovanför göra sitt jobb så har ju HIF en fin möjlighet att börja klättra om man slår Boys.
Men vi vet ju också att Superettan är galen och att det nästan aldrig går som man har tänkt sig. Så ja, det blir varje match har ju en, det är det som är så speciellt också med att det är så jämnt att varje match i alla omgångar har en sån stor betydelse för utgången liksom, att det kan skifta, man kan flyga upp och ner 3-4 placeringar i varje omgång, det går fram och tillbaka hela tiden.
Du har inte gett upp hoppet om allsvensk kval alltså i Helsingborg, Hjelm. Ska jag tolka dig som det eller att du har fortfarande gnutta hopp?
Alltså allsvensk kval, nej. Nej, säger jag, nej, det blir det inte. De tre lagen där uppe, det är väl Geist då som är trea nu. Öster ligger väl på en fjärde plats.
Nej, de har samma poäng.
Ja, nej, men det är för långt upp till Geist. Det kommer inte att hända. Även om det skulle bli seger mot Boys så skulle man behöva gå rent i princip. Nej, det kommer inte att hända. För Geist kommer ju inte torska resten av serien.
Ja, man ska förbi rätt många lag också.
Vi kan ju lägga ner den diskussionen.
Ja, det tror jag.
Sagt med glimten i ögat.
Ja, jag förstår det. Och det la ju faktiskt HIF själva ner, har vi kunnat läsa hos oss tidigt under säsongen också. Sådana ambitioner. Nu handlar det om att rädda kontraktet och inte åka ner i ettan. Nu, det tog lång tid, en liten utflykt här från mig innan jag kommer till cupmatchen som jag var på plats och såg. HIF vann med 3-0, där Amar Mohsin gjorde 2 mål och Amin Alhamawi 1 mål. Marian, du nämnde det att jag har sagt att HIF var överlägset. Det var man faktiskt, jag trodde. Kanske inte att Rosengård skulle vinna, men jag trodde nog ändå med tanke på hur mycket mål de gör i sin serie, även om det är 2 divisioner ner. Men nu är det ju ett topplag i division 2, HIF ett bottenlag i Superettan, så att 2 hela divisioner kanske inte skiljer egentligen mellan dem, även om det är så på pappret. Men Rosengård skapade i princip ingenting förrän matchen redan var körd och då hade man ett stolpskott. Men då hade Charlie Weber satt bollen i ribban alldeles precis innan, som kunde ha betytt ytterligare HIF-mål. HIF bestämde i princip från minut, kanske inte 1, men minut 3 och framåt. Du räcker upp fingret i luften, Sebbe vill komma in i min redogörelse här.
Nej, du får gärna fortsätta prata, men jag tänkte att det är klart att man ska kräva att HIF vinner en sån match. Det är inget snack om saken. Samtidigt så har det ju varit problem tidigare. Man har åkt ur mot Eskilsminne 2 gånger mot Oskarshamn och så vidare. Och de kan vara kluriga de här matcherna. Det såg vi igår till exempel. Malmö FF, stora Malmö FF mot lilla Smedås som ligger på 9:e plats i division 2. Det var en knapp seger för MFF trots att de hade Ta'ali, Oliver Berg, Cornelius, Martin Olsson. Alltså det var ett riktigt starkt MFF-lag mot Lilla Smedås. Och det blev 2-0, man gjorde 1-0 i 65:e minuten. Så alltså, sjukare saker har ju hänt än att man går på en nit här. Så jobbet ska ju göras och det gjorde ju HIF. Men med det sagt så de ska ju vinna den matchen, det är ju inget snack om saker.
Men min tanke här är när man hör sådana argument att man ska vinna och så vidare. Ja, så är det ju. Men man kan ju vinna på olika sätt. Man kan vinna med 1-0, man kan vinna med 3-0 men inte... Man städar av det och går vidare. Men här var det faktiskt så att HIF gjorde mer än så. Man var bra helt enkelt mot Rosengård. Även om det ska skilja mycket mellan lagen. Och därför så, det är alltid bättre att vinna och göra det bra än att vinna och inte göra så mycket mer än att vinna.
Ja, nej men absolut. Och att få igång vissa spelare är ju väldigt viktigt. Man roterar ju... Ja, dels för att spara vissa men också för att få igång andra. Och att det gav resultat är ju någonting positivt att ta med sig. Jag kollar resultaten för samtliga de här kvalmatcherna i kuppen. Och nu är det tre matcher kvar tror jag innan alla lag är klara för gruppspel. Och än så länge är det två lag från Allsvenskan och Superettan som inte gått till gruppspel. Och det är AFC Eskilstuna som förlorar mot IFK Luleå och Jönköping faktiskt fick 3-0 i baken mot ettan topplaget Nordic United. Annars har alla passerat vidare till gruppspel.
Så här ställde då alltså HIF upp i en 3-5-2 uppställning. Kalle Joelsson i mål då såklart. Andreas Langgren tillbaka som en slags höger mittback om man nu kan uttrycka det så. Charlie Weberg och Emil Hellman. Sen fick Wilhelm Löper chansen från start som höger wingback. Erwin Gigovic, Adam Hellborg, Rasmus Jönsson och så Simon Bengtsson som vänster wingback då. Back. Och framåt Amar Mohsin, Amin Al-Hamawi. Så det var en del förändringar. Langgren från start för första gången. Sen vad sa du?
24 juli förra året, han gjorde ett kort inhopp mot Sundsvall hemma när man vann med 1-0. Vill nämna, jag har nog gjort det tidigare också, att det faktiskt var ett otroligt starkt inhopp han gjorde i den matchen, trots den korta tiden han spelade.
Han har ju då haft, ni kan den här historiken, två avslitna korsband vid två tillfällen då, 2014 och 2019. Han kom tillbaka så var han tvungen att operera hälsenan och så fick han en skada nu innan premiären. Han har haft otroligt tungt, nu fick han chansen från start. Ja, hur skötte han sig då? Jag fick den, jag satt ju live rapporterade, jag fick den frågan där. Hur sköter sig Andreas Langgren och sånt? Och jag svarade att ganska svårt att bedöma. Eftersom HIF knappt spelade försvarsspel. Så hur ska man bedöma en prestation? Stuart Baxter efteråt sa welcome back, klockren. Förutom någon kanske passning som gick fel så var han klockren. Ja, alltså, absolut, det går inte att säga någonting om det. Men sattes han på några prov? Nej, det skulle jag inte säga. Så att det är svårt. Jag tyckte det var svårt att säga hur bra gick det för Andreas Langgren. Gjorde han bort sig? Absolut inte. Var han superbra? Kanske. Ungefär så. Så han finns ju nu som alternativ då.
Sen på flera positioner får man ju förmoda kan ju användas även på mittfältet. Och, ja, han kanske inte är klippt och skuren för en wingback-roll, men ja, han är ju allround.
Och i princip om man mot all förmodan om Baxter skulle gå tillbaka till en fyrbackslinje så är det faktiskt den enda högerbacksalternativ.
Ja, förutom Benjamin Uhrn då från P19 som jag har kontrakt men inte verkar aktuell för att spela.
Sen har vi då Wilhelm Löper som fick chansen som höger wingback och ja, som jag såg det i alla fall så var det matchens spelare. Han var otroligt bra helt enkelt och var överallt nästan och sprang något kopiöst och vi involverade i det mesta som hände. Det var bara målet som saknades från hans sida. Ja, han hade något skott som var missriktat och långt över. Det var väl ett av få misstag, men mycket intressant start. Och det som var ännu mer intressant det är ju att Stuart Baxter efteråt, och det här måste vi bara ta upp här, säger öppet i intervjun att han hade ingen aning om att han hade spelat, att Löper har spelat wingback. tidigare i karriären under flera säsonger. Och jag bara står där och jag ska nog använda ordet häpnar, för att inte en huvudtränare med 150 års tränarerfarenhet, överdrivet, med den kapaciteten, inte har koll på sina spelare. Det är ju snudd på tjänstefel, alltså. Det ska man ju bara ha i sin repertoar.
Men hur fick han reda på att han...
Genom löper själv.
Så löper själv har kontakt och gått upp på hans kontor och...
Ja, om det var på kontoret eller på planen, alltså, det vet jag inte. Men alltså, nej, men det sa ju båda två. Det var ju löper själv som berättade. För jag har ju faktiskt spelat flera säsonger som wingback, både till vänster och höger. Och att Stuart Baxter inte har koll på detta... Det måste ju ingå i en tränares uppdrag att reda på vad har vi för spelare, vad har de gjort tidigare. Och om man själv inte har gjort det så finns det en stab runt honom. Jag förstår det inte.
Ja, det är oroväckande skulle jag säga. Det är alltså det är sjukt på något sätt. Alltså, som du sa, där finns en stab runt om. Hans Eklund har varit i klubben något år här nu och Sven Andersson har varit i klubben i 100 år och att ingen känner till eller ingen nämner det eller att Baxter inte själv har koll på det, det är anmärkningsvärt. Så får det inte gå till helt enkelt. Så att löpa själv ska behöva gå och berätta att ja, jag har spelat wingback i flera säsonger i AFC Eskilstuna. Liksom det, nej, jag häpnar också.
Han blev sen uppflyttad i anfallet faktiskt som forward och fortsatte vara intressant även på den positionen när Erik Ring kom in. Och att Erik Ring...
Men där har han använts tidigare i anfallet, löper.
Precis. Och att när Erik Ring då kom in efter första halvlek, för man plockade ut Amin Al-Hamawi som inte mådde bra, han hade värden som inte var på topp, för de kollade med läkare och så. Det där är ju ett problem i sig, de behöver komma till rätta med Amin Al-Hamawi. Och jag tror att det är något med magen, tror jag.
Jo, men det är det, vi har skrivit om det också innan.
Så i alla fall, han byttes ut, han mådde inte bra, så han byttes ut i halvtid, inkom Erik Ring. Och Erik Ring sattes då, vart då? Jo, som höger wingback. Och då tänker jag att, gör man den signalen när löper har varit bra där under hela matchen, men när Ring ska in... Så sätts han in på den positionen och där har Ring spelat under ett antal matcher med fågel- och fiskresultat kan man väl säga om man ser framåt och bakåt. Så är det i alla fall för mig en tydlig signal om att det är Erik Ring som har den platsen och där kommer han att spela enligt Baxter.
Ja, jag håller med dig faktiskt om det, för att det mest naturliga i det läget hade varit när Hammarby tvingades gå av så är det ju att Lima kommer in, att man gör ett rakt byte. Forward mot forward i det läget. Va? Jag hoppas att Stuart Baxter funderar ett extra varv på den här ring versus löper. Den positionen. Men som sagt, jag håller med dig Mattias. Signalerna är ju där.
Jag var inne på det i förra veckans avsnitt att jag vill se löper som wingback och ring i anfallsroll. Jag tror att man får ut mest då. Både löper och ring har sina brister i defensiven. Så det är inte liksom helt optimalt att ha någon av dem som höger wingback. Men löper är ändå mer av den här liksom kantslickaren som kommer till och slår sina inlägg. Ring kanske mer förtjänster just i en forwardsroll där han kan liksom ta sig lite inåt och dra sig ut. Alltså han kan laborera bättre i en sån roll, tror jag, än vad löper gör. Så det är den justeringen jag vill se. Men som du säger, så det mesta tyder ju på att han ser ring i den rollen, höger wingback. Och att löper då kanske snarare konkurrerar som forward.
Samtidigt så måste det ju vara dagsformen som avgör här alltså. Med tanke på, vad är det, 11 omgångar kvar. Jag kan inte påstå att Ring har blommat i år, gjort bra insatser här och där, vissa, och det är ju givetvis, han är också beroende av att de andra fungerar runt omkring. Men det är ingen som kan påstå att inte Erik Ring har fått chansen att blomma. Har han gjort det? Någonstans har man inte eget ansvar också att se till att komma upp i en viss nivå som spelare. Men här, jag vet inte alls. Jag är väldigt osäker på att säga att ja, men det är klart Ring ska spela utifrån alla de här formbeskeden han har gett under hösten. Eller under sommaren. Ja.
Ja, jag tycker att han är given i en startelva. Sen,
tycker du? Varför det?
Nej, men dels eftersom att konkurrensen knappast är knivskarp.
Men det är det nu. Ändå,
ja, kanske numerärt men inte kvalitetsmässigt. Framförallt så tycker jag att det ändå är en spelare där det händer saker kring på ett annat sätt än många andra offensiva spelare. Så det är därför jag gärna hade sett honom i en mer offensiv roll där. Kanske inte heller, alltså, om han ska spela ihop med Mussinen och Lima, det är ju inte heller en alltså optimal position för honom, men jag tror att man får ut mest av totalen genom att använda löparute till höger och så Ring då längre fram.
Ja, men så kan jag ju köpa så att han konkurrerar som anfallare, men som wingback är det en säkerhetsrisk.
Ja, där ser jag ju definitivt hellre.
Han har ju varit inblandad i rätt många baklängesmål där, och det vet ju boys om.
Ja, nej, men där håller jag ju definitivt med. In med löper och så.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, men då är vi överens. Anfallare, ja.
Ja, absolut. Där är vi överens alla tre faktiskt. För att det, med tanke på de bristerna som funnits bakåt med Erik Ring, så är det svårt för mig att förstå att man fortsätter att bara mata med honom där. Och dessutom, som jag har sett det när jag gick igenom inför förra veckans podd, och det sa jag då också, jag gick igenom alla highlights-paket på alla HIFs matcher, och jag insåg ju då när jag summerade intrycken att Ring har varit inblandad i ganska mycket framåt. Så det är klart att han ska vara med, men han ska vara med framåt. Han ska inte vara där nere och försvara sig. Och löper, för mig helt obegripligt att han är på bänken. Jag vet att det här kan vattendelare hos er som lyssnar, men för mig är det så. Det är obegripligt att löper hålls på bänken. Han är för mig en av de mest självklara att ha i en startelva. Så är det bara. Sen kanske jag är helt fel, men så är det bara. Så att för mig ska både löper och Ring spela, och Ring ska vara längre upp i banan.
Det som är intressant är att det finns faktiskt lite konkurrenssituation nu, äntligen lite här och var på planen, känns det som, förutom på målvaktssidan i HF. Vi har ju anfallarna också nu här, med Lima gjorde mål mot Jönköping. Riktigt bra mål dessutom, alltså sådana målskyttemål, eller säga målskyttsmål. Och sen har du ju också den lagdelen som har varit ett sorgebarn ända sedan försäsongen. HF egentligen är det ju varken wingbacks eller så, utan det är ju två saker som inte har fungerat i stora drag i HF under säsongen. Det är dels försvarandet vid fasta situationer, och sen är det centrala mittfältet. Det är ju där HF har förlorat. De här två grejerna som HF har förlorat sina poäng på. Och det känner ju givetvis boys till ju liksom. Men nu känns det ändå som att man kan alternera lite grann här nu på till exempel centrala mittfältet. Där finns ju Hellborg avstängd, va?
Ja, det stämmer.
Det stämmer ju, just det. Och då är det Cole Alexander här som är kanske den sexan de har varit på jakt efter. Med honom är det ju problematiken är väl lite grann att han inte har spelat så mycket, och där vet man ju inte hur han, om det är 90 minuter spelare som kan hålla upp den här liksom, han är en rätt rivig och slitig spelare liksom, om han kan hålla upp den nivån under ett intensivt derby 90 minuter. Och sen har du ju då Zuma som ställs mot sitt gamla lag kanske, men Ja, det är inom mittfältet som har varit problem tycker jag. Det stora problemet är HFO också då liksom, om man ska stå enskilda delar i spelet, de försvarsspelet vid fasta situationer.
Men jag tror vi kan säga där att är det någon som är långt, tror jag, jag tror inte man ska säga att vi kan säga det, jag tar tillbaka det. Jag tror att Somar Al-Majed är långt från en startplats. Att inte få speltid i kuppen mot Rosengård.
Är det för att man sparar honom till derbyt?
Det tror inte jag. Jag tror han...
Jag vet inte.
Så som signalerna har varit i Superettan de senaste matcherna också, så känns det ju som att han inte... Ja, men han har ju inte varit bra. Han är ju inte i form samtidigt. Så känns det ju som att man har valt andra för en sån som Lukas Källnäs har ju fått chansen här nu. Ska ju bli intressant att se om Baxter kastar in honom också i derbyt här. Och så har vi ju frågetecknet kring Aqua. Kan han spela?
Ja, men då är det Rasmus Jönsson som går in där.
Ja, det är kanske ett namn vi ska prata lite grann om också. Rasmus Jönsson spelade ju nu i kuppen. Och ja, det är väl, jag vänder mig till er som lyssnar också. Här finns det säkert många åsikter. Och, ja, det gör det. Vad är rätt och vad är fel? Men Rasmus Jönsson var bra. Tidigt så var han ner och hämtade boll och drev och sprang och kombinerade sig fram. Och Rasmus Jönsson, det kändes som att han trivdes. Nu var det för sig mot ett beskedligt motstånd. Men Rasmus Jönsson var bra i matchen mot Rosengård i alla fall. Det tycker då jag att jag vill säga. Så det kan ju vara ett alternativ.
Ja, absolut. Alltså, där är ju en spelare att välja mellan. Sen så är det ju, handlar om balans, vilken typ av match man vill ha. Och även som Marian var inne på, liksom dagsform. Det är ju inte jättemånga centrala mittfältare som är heta för tillfället, om man ska uttrycka det milt.
Ervin Gigovic nämnde vi, spelade också, fick beröm av Stuart Baxter efteråt, och Stuart Baxter pratade i termer om att han söker någon slags fotbollspersonlighet. Han ska få sina delar att hänga ihop med varandra till en helhet, och då blir det mer en komplett fotbollsspelare. Ungefär så tolkade jag Baxter. Men Ervin Gigovic gjorde också en bra match mot Rosengård.
Ja, och han har ju lite derby-egenskaper. Det är ju också en liksom rivig mittfältare som springer mycket. Det är liksom mycket fight i honom. Sen, som jag var inne på i början, att jag tror inte han är särskilt nära en startelva. Där är nog många som går före. Han har ju inte spelat i Superettan. Han gjorde ett kort inhopp mot Örgryte, men det är också vad han har gjort i Superettan efter sommaruppehållet. Så... ja, nej, han är nog sist i kön skulle jag tro.
Sen måste du ju liksom, ja men det CB är lite inne på det, hur du väljer att spela också i derbyt här. Om du väljer att spela med två sköldar till den här trebackslinjen med Cole Alexander och kanske ytterligare en lite mer defensivt lagd mittfältare. Och sen måste du ha då någon som kan länka till de två forwardsen. Alternativt är att du är lite modigare att ha två längsspelare till forward som är lite mer framåtlutade, och så har du Cole Alexander till exempel då, va? Som samlar upp, städar upp, är ensam sköld. Och det är avhängigt också givetvis hur man bedömer att Boys ställer upp och väljer att formera sig. Så att, men det, jag tror ju att mittfältet är nyckeln i det här derbyt för HIF. Att man, de måste upp på nivåer som de inte har varit kanske tidigare. Och det gäller inte bara i derbyt kanske, utan de sista 10 omgångarna. För det har varit, som sagt, var ett sorgebarn sedan dag 1. Ungefär när säsongen började i januari.
Mm. Framåt då? Ja, vi får väl se hur det blir med Amin Al-Hamawi. Nu höll jag på att blanda ihop det här.
Han vet om man gör mål i derbyt i alla fall.
Ja, precis. Ja, det gör han. Exakt så. Som då inte kunde fullfölja matchen. Vi vet ju inte hur statusen är på honom. Men hans forwardskollega gjorde definitivt vad han kunde göra, Amar Mohsin. 2 mål, och varav ett var en ganska läcker historia som jag faktiskt inte riktigt hann snappa upp hur det gick till. Men han tog emot den och chippade över den. Ja, det var snyggt i alla fall. Även om han själv tyckte kanske att... första eller andra, nu blandar jag ihop dem också, när han placerade in bollen, var snyggt. Men hur som helst, Amar Mohsin för mig i den här matchen var riktigt bra alltså. Och inte bara för målen, utan han var inblandad som targetspelare och ville ha boll och fanns med i situationen. Så jag var lite förvånad efteråt när Baxter inte bara plussade, utan sa att jag tycker att han kan bättre så. Ja, men det kan väl alla spelare. Men utifrån vad jag har sett mycket av Mossin under säsongen, så tycker jag att det här var bra, Mossin. Det här var bra. Han själv tyckte det också. Han säger ju att han är i sin livs bästa form.
Han gjorde ett bra inhopp mot Jönköping också, tycker jag.
Ja, och det nämnde han faktiskt också i intervjun. Jag fick inte med allt i texten, men han tog faktiskt upp det själv också. Han assisterade väl Löpers ledningsmål, va?
Ja, och inte bara det, utan var som sagt ett pikt inhopp mot Jönköping.
Mm. Så Mossin sträckte upp handen och sa: jag ska spela derbyt. Vi får väl se hur det blir med det när Lucas Lima finns där, och hur det är med Amin Alhamawi. Men, intressant med Mossin som då fick starta på bänken mot Jönköping Södra. Kommer han in nu och får starta? Vad tror ni?
Jättesvårt att säga. 50-50 känns det som. Tills någon av dem verkligen sätter ner foten och liksom kommer in i ett rejält stim, så tror jag att det kan bli lite variation på den positionen.
Alltså, de måste ju ha en djupledslöpare ju. Hamawi har ju visat sig vara lite grann mer, och det är kanske för att han har fått den uppgiften, en sån här mer spelare i fickan, en pocketspelare under säsongen. Men är med när chanserna nosar och duktig på att driva boll. Sen har du ju Lima som är då en liksom sett i pressspelet, viktig pressspel, går på djupet, och då får du Mossin, någon som rör sig runt omkring honom som är viktigt. Jag hade nog startat med Mossin och Lima på det sättet, och med tanke just på den här Hamawi. Jaha, har vi kanske kommit in i matchen och så tvingas han gå av? Det är lite grann risk. För mig är det kanske inte så svårt val faktiskt, när jag tänker efter. Och hur den här matchen, jag menar, tanken är väl ändå liksom alltså att det här är HIF behöver ju liksom någonstans ta fatt i en taktpinne, åtminstone på hemmaplan när man är här. Alltså att avvakta i ett derby, gå in avvaktande i ett derby, och då är det ganska bra att ha två anfallare som kan hugga, som kan sätta första pressen, och sen ha liksom, de är ganska liksom olika som anfallare, vilket är bra tycker jag i detta fallet.
Så jag har inte sett Lucas Lima jättemycket, det ska jag säga, men jag har läst och förstått att han är lite rivig så också.
Han är en bra duellspelare också.
Han kanske kan
också
bereda plats för Mossin, eller?
Jo, men
kan
det är
man
bra.
Se det så?
Ja, men absolut. Och sen, som sagt, vad får du då lite om folk också, som Simon Bengtsson på kanten, wingbacksen, som då också kan komma och ge stöd och två forwards, varav den ene går då på djupet, hårt på djupet. Nu snackar vi anfallsspelet, och wingbacksen följer med upp. Jag tror att HF kan skapa ett rätt så bra tryck med hjälp av det. Väljer man en försiktigare taktik och mer en balanserad sånt, ja, då är det väl förmodligen kanske Hamawi man väljer istället då.
Ja, men det är det som ändå de här värvningarna har bidragit till, att man har alternativ i alla fall att jobba med. Mm. Sen så behöver fortfarande liksom kvaliteten skrivas ut på alla spelare, men det finns ju saker att laborera med. Där tycker jag väl kanske att Boys, med allt som hänt i deras trupp under sommaren, kanske har färre alternativ att jobba med på de olika positionerna. Det är inte... Det vill ju till liksom att deras spelare verkligen levererar. HIF har ändå en bänk där man kan kasta in eventuellt liksom Löper, Mossin eller Lima, Rasmus Jönsson. Alltså där finns möjligheter att kunna ändra under matchens gång och liksom, ja, förändra matchbilder. Liksom. Det finns ändå de egenskaperna i HIFs trupp nu när man har fått bättre alternativ på flera positioner.
Och när man, alltså, grejen är när man kokar ner alltihopa här, det är ju faktiskt så att HIF måste gå hårdast för det. Alltså. De måste ju gå för det här, för den här trean. Det är ju faktiskt så. Det är utgångsläget för mig i det här derbyt. BoIS behöver inte gå lika hårt för det. Och kanske kan spela lite grann mer lite cyniskt, lite om nu BoIS är lagda åt det hållet, lite grann mer kanske, mer kompakt, avvakta, hugga på misstag på, de vet ju om som sagt vad det här med HF vid fasta situationer, men HF måste ju onekligen gå för detta i ett derby på hemmaplan i det läget man befinner sig i tabellen.
Ja, det
för
finns
mig,
inga,
det finns inget annat
nej,
alltså.
Nej.
Man kan inte gå in till den här matchen liksom och känna alltså att vi får se hur den artar sig. Vi låter matchen liksom sätta sig lite grann sånt. Har HF råd med det verkligen?
Nej, och jag tror inte att man tänker så heller. Att vi går in och så ser vi vart det tar vägen någonstans. Utan jag kan tänka mig att det pratas väldigt mycket om det. Att det är bara 3 poäng. Så är det ju i alla matcher, men definitivt i den här.
Förra derbyt så var det ju BoIS som var snabbast ur startgroparna och liksom satte en enorm fart från början. Alltså tog HF lite på sängen. Sen så avtog den det trycket. HF fick det där slumpmässiga egentligen. Ledningsmålet hade bud på mer. Och så hade HF ganska bra kontroll sen under resten av den halvleken. Och sen tappar man ju det i andra. Så man får nog vara... HF måste ju vara vakna där. Man kan ju inte låta BoIS ta kommandot på det sättet som de gjorde nere på IP.
Apropå det med fasta situationer då, hörnor kanske också, ja det är en fast situation, men jag tänker kanske framförallt på hörnor, det släpps in en del mål på det. Vi har ju hyllat Kalle Joelsson väldigt mycket här, men där är väl hans brist i luftrummet som kanske skapar en del problematik för de försvarande där som ska rensa undan, och också när Rogne inte funnits med som en stabiliserande faktor i hela försvarsarbetet.
Ja, men så är det ju att en målvakt måste ju liksom äga sitt luftrum. Och det är väl en brist Kalle Joelsson har. Att, ja, det är ju ett kollektivt ansvar på fasta, men det är ju lika mycket en målvakt som måste agera i sitt område, precis som backarna.
Men utan Kalle Joelsson tror jag inte HF hade haft 18 poäng ens.
Nej. Helt enig. Det där diskuteras ju bland supporter har jag förstått. Men jag är helt enig med dig där att hade inte Kalle Joelsson varit så bra med så många stora räddningar den här säsongen, då hade Skövde varit före HIF. Då hade HIF varit jumbo. Det är min fasta synpunkt i detta. Men det finns faktiskt en spelare till som är ett alternativ nu som vi inte har nämnt men som ska nämnas. Det var ju så att Dennis Olsson faktiskt kom in i cupmatchen och ersatte Simon Bengtsson. Så där, han är tillbaka också nu som en möjlig joker i sammanhanget.
Ja, och han känns ju ganska väl anpassad för att kunna spela som vänster wingback. Sen går väl Simon Bengtsson först på den positionen, men... Där har man ju också ett alternativ och han kan ju också bli inkastad på en av de 2 forwardsplatserna. Så det är ju, har jag ju sagt många gånger, att han har en joker-aura om sig, Dennis Olsson, och kan ju absolut bli användbar här under hösten.
Om vi nu väger in allting, vi ska ju säga det också, att det var ju problem i derbyt, det första derbyt. Det var bengaler och pyroteknik och matchen fördröjde 20 minuter och stenkastning som kom fram sen och sånt som absolut inte får förekomma. Absolut inte under några omständigheter. Det hade kunnat gå hur illa som helst.
Ja, men hur är man funtad när man tar
precis.
Det var så att säga, det kom från BoIS-klacken in i kastades in på HIFs läktare.
Nej, alltså bevara oss från allt dylikt i det här derbyt. Låt det få vara känslor, men låt derbyt få spelas utan en massa skit, bokstavligt talat, som kan skada människor.
Fördelen här är ju att Olympia är en betydligt bättre rustad arena för den här typen av matcher. Det var ju en del av BoIS, ska man kalla det, krishantering, att man insåg att det fanns ju en brist där i att De hade sin klack på långsidan och att HF hade sin på kortsidan, och att det fanns ett liksom tomrum däremellan där det kunde uppstå tumult. Nu kommer ju klackarna att vara på varsin kortsida här på Olympia, och ja, förhoppningsvis gör det att det inte behöver ske några incidenter inne på arenan. Sen vet vi ju att den här typen av matcher ofta kan leda till stök på stan, inte minst. Det hoppas vi ju givetvis att få slippa se.
Men givet allt, med spänning, med alla dessa stora känslor påkopplade, mycket folk från båda lagen, läget i tabellen, spelare i HIF, du var inne på det, Maren, att det är mycket nytt som har kommit in, men ändå spelare som inte är vana att vinna, den press som är, alla är medvetna om situationen, vi måste börja kravla oss uppåt, få andrum, och gud bevare i HIF-sammanhang då, åka ner i ettan, spöket som finns, allt detta, alltså tror ni vi kommer att få se? Kommer det vara en fotboll som är präglad av nervositet? Eller vad väntar, tror ni?
Jag tror det kommer att bli jämnt och dramatiskt. Det kommer att vara verkligen ett sånt klassiskt höstderby. Där det smäller lite. Och
kanske inte så lite heller.
Nej, exakt. Jag ser framför mig ett hetare derby än i våras. Det blev bra i våras också liksom, med dramatik och så, men jag tror att det kommer liksom höjas ett snäpp här under i den här matchen.
Men det är klart att det finns en ängslighetens aura runt hela den här matchen.
Det pyr om den.
Ja, framförallt hos HIF, men visst, Boys har ju inte säkrat sitt kontrakt heller ju, så att mycket står på spel. Det är ju tveklöst så ju. Det är inte så liksom att ena laget ligger kanske eller i liksom femma, sexa, och ja, skulle det gå illa så har vi råd med det, va? Liksom, det är egentligen inget av lagen, och allra minst HIF som har råd.
Nej, och Boys kan ju, även om man inte gör det, men man kan ju ändå gå in med lite lättare sinner. Man vet att man har 6 poäng till godo på HIF, man vet att man har vunnit det första derbyt. Alltså, man kan ändå gå in och tänka, gör vi jobbet här nu, kan vi ta en trea så sänker vi HIF djupare ner i tabellen. Vi räddar oss själva. Det finns ju en annan förberedande fas för Boys i detta än
och
HIF.
Och Boys kan också leva med ett kryss.
Dessutom.
Det är jag för att glömma. HIF kan ju, som sagt, har ju inte råd snart, om inte det redan är så, att kasta bort fler poäng.
Nej. Verkligen inte. Och det är alltså omgång 20, va? Så det är en tredjedel kvar av serien efter det här. Kan vi bara få, vad tror ni om startelvan? Vågar ni säga någonting? Hur kommer det att se ut?
Ja, men det hänger så mycket på om Rogne och Aqua spelar. Det är ju det som är där är många frågetecken. Alltså, vem spelar av Lima och Mussin? Spelar båda? Men det kokas ju någonstans ner till att, alltså, den här ryggraden, centrallinjen med Rogne, Aqua, att det har ju så stor betydelse om de två är med för liksom hur man formerar
men,
det.
Men Bernardo Villar är spelklar?
Det förutsätter jag att han är. Han kommer ju från Värnamo, så det bör ju inte vara något med arbetstillstånd.
Har han gjort tillräckligt många träningar för att liksom den här pusselbiten bara kan flyttas in? Har han tillräckligt med kemi? Känner han till alla spelarna? Är det tillräckligt många träningar inför en sån här viktig match? Alltså, för honom? Jag vet inte. För att slängas in från start.
Ja, jag är tveksam. Jag tror inte han startar. Men det är bara min magkänsla.
Ja, annars för Sebbe min tala här. Alltså, det är omöjligt att säga om elvan så länge man inte har några klara besked om just de här två spelarna, Aqua och Rogne. Är de tillgängliga så spelar de ju. Och då är det ju Rogne, Vagic då och vad blir det? Weberg. Och sen har du då till höger, tycker jag fortfarande då. För mig är det liksom en lite, det löper. Sen har du ett inom mittfält med Cole. Vad hade vi mer där? Hellberg är liksom
avstängd.
Rasmus och Kjellnäs, Simon framåt Musin och Lima. Det skulle jag säga.
Förlåt.
Nej, för inte min elva i alla fall.
Inte din elva.
Nej, förlåt. Vad hade jag där? Kjellnäs, Aqua och Cole. Den trion, och utifrån, förutsättningen är att alla är friska och krya, så att säga. Så är det min elva, och då får inte ringplats där, nej.
Oj, spännande. Sebbe, får ringplats i din elva om alla är tillgängliga?
Ja, det får en som forward då. Jag vill ha löper på högerkanten, så ring får en forwardsplats.
Så då ser det ut i ditt lag hur då?
Alltså jag har jättesvårt att välja mellan Lima och Musin. Jag säger Musin då. Och så ja, samma backlinje då, förutsatt att Rogne kan Aqua, så blir det han, Cole Alexander, och så hade jag kört Rasmus Jönsson också på mittfältet.
Om Rogne inte kan spela,
in med Villar då.
Istället för
Rogne.
Istället för Rogne, alltså. Men då blir det alltså... Ja, fast Rogne har ju inte varit med nu heller.
Nej, det har ju varit Emil Hellman tidigare. Men jag tror att man skulle må bra av att få in Villar där som, och stötta upp det försvaret.
Ja, du får in lite längd också där. Det gäller liksom luftspelet. Det kan vara en fördel.
Oj, nu har vi pratat länge inför derbyt.
Som det ska vara.
Som det ska vara. Någonting, någon faktor, någon parameter som ni skulle vilja ta upp mer i detta, som jag missat här nu bland alla mina papper. Vi skakar på huvudet. Vi ska säga det också, att om vi går över till damerna, så är det...
Det är väl också en viktig match, va?
Ja, det är det, absolut. Absolut. Tolkades de som att jag var oviktig för mig, eller?
Nej.
Nej, bra. Bra.
Nej, inte alls.
Nej, för det tycker jag inte. Utan det är absolut en viktig match. Och den är framförallt väldigt fascinerande på förhand. För det är ju så att...
Hade Erik varit här så hade du inte fått använda ett ord. För han är allergisk mot det ordet.
Seriefinal?
Ja. Jag minns inte hans förklaring, men jag tror han hade det här.
Jag är nog på Eriks sida. Eller jag är på Eriks sida.
När är det seriefinal då?
Till exempel AIK mot Göteborg 2009 i Allsvenskan. Där är den sista matchen i serien, och det vinnaren i den matchen vinner serien. Det är en äkta serie.
Men det händer ju nästan aldrig.
Nej, men då är det nästan aldrig seriefinaler. Ja, givetvis hade det ju kunnat vara i omgång 28 också, om det då blir att vinner du den matchen mot tvåan så vinner du serien. Men
så vad är det då?
En final ska ju, då ska ju en vinnare slutsegrare koras liksom.
Men man brukar ju lägga till ordet tidig framför seriefinal i såna här sammanhang.
Ja, och så kanske lite citationstecken... runt seriefinal och sånt, om man ska...
Men ett toppmöte är det i högsta grad.
Ja, det är det verkligen. Men då kan ju i och för sig, toppmöte kan ju innehålla... trean kan ju möta fyran också, vara ett toppmöte i så fall. Ja. Så då får man ta bort det ordet med. Men vad säger du om när ettan möter tvåan då, Sebbe? Vad är det för typ av match?
Så här långt in på säsongen också.
Jag vet inte om jag har något bra uttryck för det. Men
ettan
mot
tvåan, helt enkelt.
Ja.
Ja, okej. Okay. Det låter ju supersexigt.
Det gör ju inte det, men... rätt ska vara rätt.
Okej. Okay. Ettan möter alltså tvåan på lördag på Olympia klockan 1. Ettan, det är Zenit. Tvåan, det är då följaktligen HIF. För det var så att i lördags så gjorde båda lagen sitt jobb. HIF vann borta mot Göteborgs DFF. Viktigt att få med alla de där bokstäverna, för det finns ett annat lag som heter nästan likadant. HIF vann med 6-1. Zenit slog Eskilsminne med 4-0. Och det här finns en intressant detalj för HIF. Och det har de ju stenkoll på, såklart. tränarstaben där. Och det är att Sandra Mannerstråle gjorde äkta hattrick. Och hon leder skytteligan överlägset med 23 mål. Och hon spelar alltså i Zenit. 3 mål där i första halvlek mot Eskilsminne. Det är ju en spelare som HIF måste ha koll på, såklart.
Vi ska tillägga väl kanske att HIF har en match till godo här.
Absolut. Absolut. Det skiljer en poäng mellan de Zenit har 38, HIF 37. Och HIF har en match färre spelad. Så vinner HIF det här mötet, den här matchen, hemma på Olympia.
Då har man bäddat för sig.
Då har man bäddat för sig att ta sig upp till Division 1 som är målet.
Och det är bara seriesegern som går upp.
Precis så är det. Så det är ju
verkligen... Egentligen de här två omgångarna närmsta när jag tittade på, om jag inte minns fel här. För sen i nästa omgång möter HIF Kviding borta.
Och Kviding ligger trea.
Trea. Så det är de här två närmsta matcherna avgör lite grann, eller avgör rätt mycket HIFs säsong, kan man säga.
Jag skulle inte bli förvånad om HIF först vinner mot Zenit och sen mot Kviding. Och faktiskt någonstans sätter en punkt, en slags punkt på en mening under säsongen i alla fall. Så får vi se om det är en slutpunkt eller inte.
Ja, men då är det detta en seriefinal eftersom man...
det är det. Ettan möter tvåan i en tidig seriefinal med citationstecken runt.
Och jag kommer vara på plats.
Kul! Bra.
Jag kommer vara på plats. Ja, är det toppmatch så är det.
Det är det faktiskt. Okej. Vi kommer att bunkra upp med förhandsartiklar och reportage inför derbyt på tisdag mellan HIF och BoIS. Vi kommer att gå dit med en stark styrka.
Hoppas fyra man, vi tre plus Erik. Så,
så vi ska göra allt vi kan, gå all in som det heter, för att göra vårt bästa för er som då ska... förhoppningsvis läsa det vi
gör. Vi går alltid på attack för att ta 3 poäng. Så kan man, kan man säga det?
Jo, det kan man. Ja, okay. Det kan man. Vi försöker alltid se det som en seriefinal när vi jobbar.
Vi är inte så glada för systembunden liksom, approach till den uppgiften eller utmaning.
Det är offensiv.
Full attack.
Ja, alltid.
Ja.
Okej. Kära lyssnare, tack för att ni har följt oss den här veckan. När vi kommer tillbaka nästa vecka, ja, då vet ni att då ska vi snacka ner derbyt och se hur läget är för HIF i tabellen då. Over and out. Tack för idag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.